Många har länge undrat vad en sannfinländsk politiker får säga eller skriva eller göra för att det ska få liksom konsekvenser hos partiet. Och den här veckan så har vi antagligen kommit lite närmare svaret på den här gåtan.
Mikäli perussuomalaisten kansanedustaja kulkee päihtyneenä aseen kanssa Helsingissä ravintolassa ja ampuu sillä, niin siinä on riittävästi luottamuspulaa.
Vapen i Helsingfors på krogen i fyllan och skjuta.
Ja, märk väl då, det var ett samspel av de här sakerna nu.
Det är ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Svanjung och mig, Joakim Runt. Ja, Timo Vornanen, alltså senaste i raden av sannfinländska trubbelmakare. Och sannfinländarna fick ju veta om den här saken redan tidigt på fredag morgon. Men det tog ju flera dagar innan de började, så att säga, prata om det.
Här var nu igen så där klassisk kommunikationsmiss. Fast liksom råd nummer ett när man gör bort sig är att be om ursäkt, säga att man gjorde bort sig, medge. Men det, här följdes inga sådana regler.
Nej. Hur det var svårt för både Vornanen själv och partiet.
Hans första uttalanden på sociala medier, alltså Vornanen, var ju rent, alltså hade en rent aggressiv ton. Att nu skrev sådant här som att experter inom situationstecken nu har uttalat sig om fallet och att alla borde nu vänta lite på att för att asiat selviävät kyllä aikanaan.
Istället för att be om ursäkt så gick han till angrepp till exempel mot Sannfinländarnas egen inrikesminister Mari Rantanen, som hade kritiserat honom eller förstås sagt att det här är liksom ett oförsvarligt beteende. Han gick till försvar istället för att be om ursäkt och sa att jag hade faktiskt lov för det här vapnet. Mm. Som att på något sätt, jag hade faktiskt rätt efter en lång dag av ed och ivlan i riksdagen, så får jag gå ut på krogen, jag får limma lite på unga kvinnor, jag får brottas i fyllan och skjuta med mitt handeldvapen och det här ska polisen få reda ut i lugn och ro.
Det är, så att säga, det är en helt vanlig torsdagkväll för
honom. Ni ska inte kasta sten på mig, ni ska inte agera domare. Nu har han ju då bett om ursäkt.
Några dagar
senare. Och partiet har också många dagar senare lyckas utesluta honom ur riksdagsgruppen, men under en väldigt märklig presskonferens där Rika Purra inte riktigt ville svara på några frågor om partiets ansvar för det. Hon ville inte heller säga om hon tycker att han borde avgå också ur partiet. Hon sa bara att det här är en process
som
tar
tiden,
sin egen tid. Och det är det här de hela tiden har sagt istället för att säga vad hon tycker. Hon kunde säga att den här mannen har inte längre mitt förtroende. Han bör sluta självmant i partiet, han bör sluta självmant i riksdagen. Men man hänvisar till de här processerna, vilket väl nu då kommer att leda antagligen till att Vornanen under en ganska lång tid kommer att sitta kvar som politisk vilde i riksdagen, eftersom han inte vill avgå. Jag menar, han har ju egentligen bara en massa pengar att förlora på att avgå.
Ja, han har inget polisjobb att återvända till heller.
No, rimligen inte.
Purra var ju otroligt mot, eller man kan säga så här, man kan säga att hon bjöd på sig själv under den här presskonferensen när de då meddelade om att de avskedar Vornanen. Vi kan lyssna lite på hur hon svarade när journalisterna fick då möjlighet att fråga.
Kuten sanoin perjantai-aamuna. Puoluehallituksen kokousajat eivät tule julkista tietoa.
Riikka Purra, sanoitte aiemmin, että sitten kun tulee lisää tietoa, niin sitten ehkä jonkinlaista ymmärrystä tätä tekoa kohtaa voi löytyä. Niin minkälainen asia voisi olla?
En osaa sanoa.
Teillä on aika semmoinen kuva ja joskus aika vihamielinen retoriikka. Katsotteko, että tämä voisi jotenkin vaikuttaa siihen, miten teidän puolueen jäsenet?
Emme katso.
Det var inte många ord. Alltså.
Få ord, ja. 10 poäng att ha väl Susanna Ginman där, måste jag säga, med frågan om att ni har en ganska hård och hatisk retorik. Kan det här ha påverkat?
Nej, det kan det ej, svarar hon. Men, alltså, men vad tror ni att sannfinländarna gjorde där över veckoslutet? Och så, alltså förrän de gick ut och började prata om den här saken då? För vi vet ju att, jag menar, alla har visst det här på fredag morgon. Och, jag menar, alla sannfinländare visste väl det om det på fredag morgon.
Antagligen var man förlamad och visste inte riktigt hur man skulle sköta det, för det här är nog en väldigt, väldigt svår sak för Sannfinländarna när man har både inrikesministerposten och justitieministerposten. Man har gått till val med och gått in i den här regeringen med skärpt kriminalpolitik som ett av de stora temana. Mm. Man vill ha skärpta straff och så vidare. Den här Vornanen själv, i den mån han nu överhuvudtaget har talat någonting i riksdagen, jag vet inte, hade ni hört hans namn innan han gick ut och sköt på gatan, så har han också talat om skärpta straff för brottslingar och så här. Och så har man då plötsligt den här situationen när man har en brottsling i partiet som står för just en sån typ av brott, alltså ett alltså vapenbrott, våldsbrott på allmän plats, som man inte riktigt liksom vet vart man ska ta vägen med. För man har ju också en tradition i partiet av att man har ju haft ganska många kriminella i partiet, och man har haft en tradition av att hålla dem om ryggen.
Men det är det jag inte förstår här. Varför det var så viktigt att, inte vet jag nu viktigt, men åtminstone tog det väldigt länge för dem att komma fram till att okej, det här är vårt besked, nu ska vi liksom utesluta ur riksdagsgruppen. Mm. Jag menar, han fick 6474 röster i riksdagsvalet, han är inte minister eller något sånt hänt. Som du säger, att hade någon ens hört namnet före han började skjuta på gatan, att liksom, varför är det så viktigt att hålla varenda en om ryggen på det här viset? Och sen på något sätt lite så här martyrtoner kring när andra partier liksom svartmålar hela partiet, Sannfinländarna. Klart att det inte är roligt om jag är en vanlig sannfinländsk riksdagsledamot som har jobbat mig upp till den positionen, och så går någon kollega och agerar så här, och så blir hela mitt parti svartmålat ännu en gång. Men jag menar, just därför måste man ju tidigt och tydligt ta avstånd från sånt här beteende. Mm.
Och sen tycker jag att de borde ju rimligtvis efter, alltså Halme och Hirvisaari.
De har ju fått öva sig,
alltså, de har kunnat öva det fyra gånger, så det borde vara, aha, vi måste ta fram den här modellen igen, för att nu är det igen en sannfinländsk, en av våra egna som har schablat någonting så här.
Men jag vet inte, alltså den här oerhörda arrogansen och nästan ilskan som Riikka Purra uppvisar på den här presskonferensen, det var svårt att avläsa vem den var riktad mot. Det klart att hon var förbannad på Vornanen. Det är inte du tal om saken. Men hon verkar också ganska förbannad på medierna. Och jag tror att det finns i ryggraden också i det sannfinländska partiet att här ska inte någon annan, allra minst journalister, komma och liksom kräva att vi ska liksom snabba på våra processer eller att vi ska fatta vissa beslut, utan vi har våra egna processer och vi gör saker och ting som vi själva vill. Att någonting sånt här kunde jag också läsa in här. Men sen tror jag nog, alltså det här med att de har nu övat med många sådana här fall, så hittills har man ju ändå alltid i partiet ändå hållit också människor som fälls för ganska grova brott om ryggen, och man har vunnit på det. Alltså de här brotten som handlar om yttrandefrihet, alltså hets mot folkgrupp och så vidare, liksom. Så de hör kanske inte hit, därför att de har man ju beaktat som en fjäder i hatten närmast inom partiet.
Det sa vi ju bara senast förra sommaren.
Men att om vi tar en Teuvo Hakkarainen till exempel, som nu då har fått lämna partiet, men när han dömdes för grov, jag kommer inte ihåg om det var grov misshandel eller misshandel, men i varje fall han hade liksom i fyllan tagit strupgrepp om en kvinna, så lät man honom inte bara sitta kvar, utan man ställde upp honom i EU-valet ganska kort därefter. Och av någon anledning så hade också väljarna förlåtit honom, eftersom han ju då faktiskt kom in i EU-valet. Att är det så att man tänker sig att det inom partiet finns en stor grupp väljare som accepterar också våld.
Och när Toni Halme gjorde sig skyldig till precis samma sak egentligen som Vornanen har gjort nu, alltså, men Halme sköt en puffra hemma hos sig, och han blev ju dömd för det där och fick 8 månaders villkorligt fängelse eller någonting. Men han fick ju då, 2003, han fick fortsätta som riksdagsledamot också. Mm. Och han ställde upp sen också i kommunalvalet därpå och blev invald i Helsingfors. Mm.
Men det finns en, liksom, en intressant paradox här när man talar väldigt, väldigt mycket nu för liksom en skärpt eller liksom tuffare tag mot brottslingar. Och kanske det var det som gjorde att men det här var ju ganska uppenbart ändå att det var ett grovt brott. Men man har haft de här grova brotten tidigare också.
Ja.
Att liksom...
Sen är det ju intressant att se hur det nu ännu fortsätter när de hänvisar till sina processer om man jämför med Anu Turtiainen som visserligen hade bara 3000 röster och inte var lika... ingen del av dem kan nu beskrivas som stora röstkungar kanske, men när han uteslöts ur riksdagsgruppen satt han ju en liten stund kvar i försvarsutskottet och sen kan man ju alltså partierna, det de kan göra är att be talmanskonferensen tillsätta utskottet på nytt.
Och, varför att bli av med den som
jo,
liksom
för att
hänger
jag menar,
kvar på ens mandat?
De här utskotterna, platserna i utskotterna fördelas ju enligt liksom styrkeförhållandena som partierna har. Så att det är ju klart att Sannfinländarna vill ha den där platsen.
Ja, och det sa de ju också under presskonferensen. Ja, men liksom, den där platsen tillhör ju nog partiet.
Precis, ja, men varför måste man hålla på så här och liksom hänvisa processer hit och dit så här många dagar när det ändå är alltså i grunden ganska uppenbart vad de behöver och vill. Mm. Slutändan. Att det är liksom viktigt att inte fördöma fullt ut tydligen.
Mm. Och varför är det viktigt?
Ja.
Nej, jag vet inte. Och sen, det handlar kanske också om på något sätt att hålla fast vid det här att ingen annan ska komma och berätta för oss hur vi ska göra. Det finns andra färska exempel som det är nu att man till exempel ställer upp den här Wilhelm Junnila i EU-valet som med sin retorik gjorde att hela regeringen höll på att falla. Man har nyligen anställt som statssekreterare en sån här Antti Salminen som har det där och dit för riktigt, riktigt grov retorik för några år sedan. Man visar nog på något sätt hela tiden att man själv gör som man vill inom partiet. Det tänker man åtminstone att man vinner på. Kan jag liksom förstå på något annat sätt det här att man inte, varken riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä eller Riikka Purra under den här presskonferensen på allvar ville ta ställning till om de tycker att det är bra att Vornanen sitter kvar i riksdagen. Ja. Det är ju ändå, de kommer precis som alla andra att vara med och fatta det beslutet. Det är ju så här juridiskt då att när det finns en det där en dom mot honom som alla vet att kommer att komma, ja, på något sätt, någonting kommer han att dömas för även om här finns något förmildrande omständigheter. Men när den domen har vunnit laga kraft så väljer riksdagen då om man låter honom sitta kvar eller inte och ska man tvinga honom att avgå så med 2/3 majoritet. Och där spelar ju liksom Sannfinländarna också en roll. Att nu kunde man väl redan i det här skedet säga vad man tycker.
Mm. Hur ser ens politiska framtid ut om man bestämmer sig, så som Vornanen gör nu då, att bli en enmansgrupp i riksdagen? Heter han Vapaa Suomi? Var det han skulle kalla sig?
Inte det är väl hemskt många andra än Jallis Harkimo som har klarat sig. Jallis står ju ena dagen och gnäller på förra regeringspartierna och andra dagen på nuvarande regeringspartiet. Vad har man egentligen sen att komma med som en person?
Mm. Alltså man har ju inget inflytande på allvar, men man kan ju få en viss synlighet. Alltså Anu Turtiainen som satt som politisk vilde under den förra perioden, så jag menar han kunde hålla sig framme på riksdagens frågetimmar och annat.
Men i längden sen.
Han blev ju en komisk figur, alltså det är ju lätt att man blir det.
Hur har de andra partierna reagerat på Vornanen och liksom sannfinländska trubblet denna gång?
Nu har nog det här stora maskineriet med att demonisera hela Sannfinländarna verkligen satt igång och ganska fort. Och det fanns ju en upptakt där redan veckan före, vi talade förra veckan i politiken om de här sannfinländska ministrarna som har utmärkt sig. Och bland annat då justitieministern Lena Meri som beskyldes för att försöka vad var nu ordvalet hos oppositionen, underminera rättsstaten eller så det fanns en upptakt och jag skulle säga när Annika Saarikko höll sitt första tal de hade partifullmäktige centern i Vanda på lördag, så när man läser det där talet så fanns det kanske någonting som var förberett redan som handlade om Sannfinländarna före det här skjutande.
Ja.
Sen tog hon till det här begreppet då, som många andra har citerat, det här hämärä hiipii vähitellen, alltså skymningen smyger sig sakta på, men man märker det först när mörkret har lagt sig.
Ah, det här, dramatiskt.
Det här citerar Li Andersson och blev viral på Instagram. Hon pratar om alla de här fallerna med sannfinländska, alltså rubriker om sannfinländare bara det senaste året, alltså från nazisymboliken i somras, från kravet på att justitiekanslern ska avgå, presidentkandidaten som föreslår att riksdagsledamöter behöver vara födda i Finland, och sen då de här beskyllningarna mot det här justitieministern och som underminerar rättsstaten. Sen hängde Ville Niinistö från De gröna på och talade om att förändringen kommer förrädiskt och så småningom, men, ja, men plötsligt är det så klart. Alltså de verkligen har gått igång.
Poetiska och lyriska.
Jo, ja, okay, och ja, sen kom ju första majtalen som också hakar på.
Mm. Jag reagerar på Antti Lindtmans tal, åtminstone en liten sak vi kan höra.
Purran oikeistohallitus on hyvinvoivien ihmisten hallitus, joka ajattelee, että jokainen pärjätköön omillaan.
Var det någonting lite underligt där?
Vems regering alltså?
Fram till den här Valborgs mässoaftonen så har vi väl åtminstone sådär gemenligen talat om Orpos regering. Orpo är ändå statsminister. För några veckor sedan noterade jag att FFC-basen Jorma Eloranta talade om Orpo-Purra-regeringen för att på något sätt inskärpa hur ond den här regeringen är ur hans perspektiv. Men i Lindtmans första majtal är det här regeringen Purra? Mm.
Kanske han är nog på spåren. Mm.
Men det här är nog, jag har hört andra också säga det här, att det, eller antingen talar de om Orpo Purra eller om Purras regering. För att man, och på något sätt för att visa, det är ju förstås i oppositionspartiernas intresse att skapa en splittring mellan de här två största regeringspartierna och kanske också skapa den där bilden av att Orpo, det är inte Orpo som bestämmer utan det är Purra. Mm.
Sen tror jag att här finns en, liksom en långsiktig strategisk tanke. Det vill jag säga att sossarna nu försöker liksom hitta sin plats. Man har haft ganska svårt att hitta sin plats i oppositionen under Antti Lindtman. Nu har man verkar det som bestämt sig för att man demoniserar framförallt ett parti i regeringen och det är sannfinländarna. Antti Lindtman kallar dem bland annat för människohatare i sitt första majtal, vilket han fick ganska mycket reaktioner på också. Och kan man kanske läsa,
det var slut på det där vackra bildspråket där.
Ja, kan man kanske läsa in i det här att man nu tänker sig att det här är liksom, det här är den här hela valperiodens tema, att man tänker sig att huvudmotståndaren är sannfinländarna. Vi vet att Socialdemokraterna och sannfinländarna har en del liksom väljarrörelse mellan sig. Det kanske också handlar om att man inte vill skapa en likadan situation inför nästa riksdagsval som vi hade inför det här valet, där huvudfienderna var Socialdemokraterna och samlingspartiet, därför att det slutar ganska skitigt för Socialdemokraterna. Och det,
taktikröstande.
Ja, precis. Och det skulle möjligen, alltså, och det där, på det här sättet så kan han liksom kritisera regeringen i väldigt, väldigt fräna ordalag, men ändå möjligen liksom bygga en, åtminstone liksom hålla öppet en möjlighet till en framtida koalition med samlingspartiet. Mm.
Hur har regeringspartierna kommenterat alltså det här Vornanen-case? Vad har samlingspartiet eller SFP eller Kristdemokraterna sagt?
Har SFP sagt något alls?
Ja, de har firat väldigt, väldigt mycket valborg på sociala medier.
Men det är deras
att det viktiga är ju att regeringsprogrammet håller. Och som det ser ut nu så håller det.
Men det är väl nog det viktiga för de alla fyra. Nej, jag vet inte. Men det är nog alltså just det här demoniseringen. Det kanske, är det kanske det som oppositionspartierna kan enas om? Kanske det enda de kan enas om är att de avskyr sannfinländarna. Mm. För att de har svårt att enas kring interpellationer eller sin oppositionspolitik. Men Centern hakar ju i allra högsta grad gärna på ett hat mot sannfinländarna som tog deras röster i riksdagsvalet.
Tror ni att kanske ganska många regeringspartier kan hänga på där också och hata sannfinländarna?
Det var lite roligt när Samlingspartiet presenterade sitt EU-valsprogram och deras slogan är missä EU siellä mahdollisuus, som är ju ett direkt svar på Timo Soinis missa EU siellä ongelma.
Lite, en liten pik.
En liten och väldigt tydlig pik nu ändå. Men ja, det är ju förstås det. De har ju måste övertyga, samlingspartiet har måste övertyga Sannfinländarna om att släppa sin EU-kritik för att alls kunna sitta i samma regering. Det var ju en av stötestenarna i Ständerhuset också. Det syntes tydligt när Sannfinländarna presenterade sitt EU-valprogram att det här är inte vägen framåt att kritisera EU. Men det är nog. Nu när Socialdemokraterna nu presenterar sitt valprogram så var huvudbudskapet det första som Antti Lindtman lyfte fram är att Finland har fått ett smakprov på vad det betyder när man samarbetar med ytterhögern. Och det här målar de upp som det största hotet i EU-valet, vilket många partier på vänsterkanten och de gröna bland annat gör.
I många länder
över hela Europa. Att det här blir liksom den stora. Och jag undrar ändå liksom att lönar det sig? Det ökar polariseringen. Och räcker det som valbudskap att vi är alternativen? Nu måste du berätta vad ditt alternativ går ut på.
Mm. Ändå den här vårdnaden grejen, hur påverkar det liksom regeringssamarbete med samlingspartiet? Eller är det här bara en droppe i havet? Liksom? Det rullar på.
Droppe, men nu är det väl som regeringsprogrammet som är, alltså från början har varit det som de har upprepat, både samlingspartiet och SFP och KD de gångerna de nu säger något alls. Alltså, ett regeringsprogram är det som håller den här regeringen ihop.
Och det trumfar allt liksom.
Ja, och i den mån man har haft stora problem så har det ju handlat om att Sannfinländarna har valt att hålla någon om ryggen, som i fallet med den här rasismskandalen på sommaren till exempel. Att nu har ju ändå, i det här fallet så har ju, man fick vänta några dagar, men Sannfinländarna har ju väldigt klart nu ändå tagit ställning till att den här vårdnaden ska inte sitta kvar i gruppen om man vill fortsätta med den kriminalpolitik som man har kommit överens om. Hör ni, på tal om kriminalpolitik, jag tänkte nästan glömma. Kommer ni ihåg att vi för några veckor sedan lyckades snappa upp när Mari Rantanen intervjuades av BBC?
Jo, Sheriff Rantanen.
Ja, guns don't kill people. Och vi tänkte att nu är det här någonting som hon säger bara för att det är någonting som hon kan på engelska. Döm om min förvåning när hon sa samma sak på finska i riksdagen igår.
On hyvä muistaa se, että yksikään ase ei ole itsessään vaarallinen. Aseen käyttäjä tekee aseen vaaralliseksi.
Vi ska ha skärpt kriminalpolitik, men vi behöver inte skärpta vapenlagar. Och här är liksom det här.
Det,
alltså det här argumentet från den amerikanska högern. För att på riksdagens frågetimme så det var ganska lamt. Men oppositionen gick lite åt regeringen för det här vårdnadenfallet. Då uttryckligen om att fråga att behöver vi skärpta vapenlagar. Och svaret från både Mari Rantanen och Leena Meri var nog väldigt tydligt att vi inte behöver skärpta vapenlagar.
Vi var lite inne på EU-valet här än tidigare. Yle hade ju en partimätning här i veckan som visar att Samlingspartiet skulle kunna knipa en till parlamentsstol, och partimätningen visar också att Svenska Folkpartiet skulle bli av med sin parlamentsstol i EU-parlamentet. Det här är helt fel, sa SFPs partisekreterare Fredrik Gusev.
Nej, SFP tycker ju inte om de här partimätningarna, men här fanns ju nog en poäng. Den här
jättedåligt har SFP tyckt om partimätningarna på sistone.
Senaste månaden åtminstone. Nej, men här alltså, den här mätningen väger inte in valdeltagande överhuvudtaget, vilket ändå har ganska stor betydelse i EU-valet. Det vill säga att det brukar vara bara drygt 42% eller så här som går och röstar. Och då går SFPs anhängare i högre grad. Jag kollar just att, när jag kollar också på Socialdemokraternas valprogram, så kollar jag i den här partibarometern för några veckor sedan, så visar att 50% av SDPs anhängare tänker gå och rösta, eller säger nu att de tänker göra det. 39% av Sannfinländarnas säger det. Så det är liksom sådant spelar
förstås. Och var det 75 eller vad var det?
Under 70 var det nog, men
ja,
både Samlingspartiet
69 och, kanske ja. av SFP ja. Och 65 av Samlingspartiet.
Så att sådant spelar ju in, ja. Absolut. Men, och sen var ju här ju inte heller med rösterna från Åland där SFP ändå brukar få 10 000 röster. Så att jo, det finns en poäng med den här partimätningen. Inte nu visar.
För den utgår från alltså ett sånt här normalt deltagande, alltså 70% ja. Eller något.
Ja, eller liksom att 70% uppgav vem de skulle rösta på, men det betyder ju inte att de kommer gå och rösta.
Det här påminner väl ganska mycket om de mätningar som gjordes inför det förra EU-valet, och säkert före det också, det kommer jag inte ihåg. Det brukar ju alltid sägas att de här EU-valena är ett ödesval för SFP, och det är ju förstås så. Man har bara ett mandat, eller hittills har man bara haft ett mandat. Man har knappast utsikt att få några fler. Det hänger alltid på några tiotusentals röster, men hittills har man ju nog ändå lyckats fixa det där med en hyfsad marginal. Just på grund av att man har lyckats övertala sina, eller övertyga sina egna väljare om vikten av att gå och rösta i det här valet, när många andra partier har svårt att få sina väljare till urnorna. Och här har väl på något sätt nog funnits också en sån här underläggande rädsla för att Svensk-Finland ska tappa sitt mandat i Bryssel. Det är ju inte så att SFP är de enda som har svenskspråkiga kandidater. Det ser väl väldigt lovande ut för att till exempel Li Andersson ska bli invald från Vänsterförbundet i år. Men på något sätt det här borgerliga finlandssvenska SFP-mandatet har folk ändå på något sätt sen instinktivt gått till urnorna för att bevara, eller så har jag åtminstone
men,
på något sätt
tolkat det här. Som vi var inne på, alltså, SFP har ju haft jättedåliga understödssiffror nu i olika mätningar. Vi hade en undersökning här i veckan som visar att när man frågar folk vilken partiordförande som har klarat sig sämst av alla, så var det Anna-Maja Henriksson. Kan inte sån här spela in då när det blir EU-val?
Alltså det är klart att det är i allra högsta grad spännande för SFP det här valet. Det är nog också spännande för andra partier. Alltså det är jättesvårt att förutspå hur det kommer att gå, utom att Samlingspartiet kommer att vinna. Det känns ganska tydligt. Mm. Men jag menar, i hur stor grad kommer Sannfinländarna att gå och rösta i det här valet? Ännu några veckor före presidentvalet såg det inte alls ut som att Jussi Halla-aho hade något stöd, och plötsligt var han liksom där och nosa på liksom, eller var ändå på tredje plats bland förhandsfavoriterna. Att det kan svänga jättefort för dem. De har en jättestark
Tynkynen
lista.
Tynkynen, ja. Vad var det för andra minns någon?
Alltså jag tror att Tynkynen är namnet som man får lägga på något sätt på minne, om man inte redan har lagt det där. Alltså han är ju nog en av den finländska politikens mest stadigt stigande kärnor just nu. Han har liksom ett väldigt fast grepp på något sätt om den egna publiken. Nu också till exempel med en ny podcast som han gör tillsammans med två andra sannfinländska riksdagsledamöter som genast har fått väldigt bra lyssnarsiffror. Han har en liksom förmåga att nå ut med budskapet. Han har ett väldigt hårdraget budskap, lyckas skapa.
Han är bra på internet.
Och sen han talar om liksom redan nu om hur mycket större han kommer att vara på sociala medier och på YouTube och så vidare när han får alla de här EU-assistenterna som man får när man sitter i parlamentet. Alltså att hur mycket han kommer att nå ut jämfört med idag. Vi var inne på det redan, lite intressant att de också har Wilhelm Junnila på sin lista. Att vad är det för signal man sänder med sånt? Nåja, men...
Men det här alltså som Fredrik Gusev sa då till dig och den här artikeln, Marianne, du gjorde då gällande den här, alltså att våra väljare är lojala. Men hur länge håller de sig lojala?
Nej, no, det är väl det. Alltså han räknar med att de behöver en drygt 5% av rösterna, och det borde betyda ungefär 100 000 röster. Nils Torvald sa när vi träffade honom i Strasbourg, sa han att när vi frågade alla parlamentariker vi träffade att vem tar det 15:e mandatet, så sa han att SFP tar inte 15:e men kanske det 13:e eller 14:e. Att vad man nu utåt försöker de ju säga att de inte är oroliga, men nu tror jag att de nu kanske ändå är lite oroliga. Sen, eller åtminstone säger de ju att man inte ska ta någonting för givet. Sen var statsvetare Kimmo Grönlund rolig i HBL när han sa att jo, nu kan det bli lite spännande, men det brukar ändå gå så att väljarna, SFPs väljare, inte bestraffar partiet så hårt att de faktiskt vägrar gå och rösta på dem. Att de går och röstar och håller för näsan.
Ja, sen kan man ju också på något... Jag tänker också att det på något sätt... Det kan hända att det här liksom borgerliga finlandssvenska SFP-mandatet för många väljare väger starkare än vad SFP håller på med i regeringen just nu, att man liksom särskiljer de här sakerna.
Folk röstar ju ganska olika i riksdagsval och EU-val, ja, till exempel.
Sen kan det ju inte heller ligga partier i fatet att man har Eva Biodé som kandidat. Jag menar, alla vet precis var hon står. Det samma gäller för Julia Ståhle. I fråga om liksom regeringssamarbete med Sannfinländarna, så man har ju liksom möjlighet att samtidigt rösta på SFP och markera mot
både rösta
regeringen.
På SFP och mot SFP.
Ja, just det.
Kom ihåg, rösta för eller mot oss via elektrisk post. Och vart mejlar man, Marianne?
Politiken@yle.fi.
Och vad gör man på arenan när man lyssnar på oss där?
Man favoritmarkerar oss med det där lilla hjärta, och så klickar man också på den där alarmklockan så man får aviseringar om nya avsnitt.
Marsch, marsch.